En podcast från Sportbladet.
Ja, vi sitter här på ett hotell och har gömt oss lite. Karin Mattsson Weber, välkommen till podden och tack för att du tog dig tid mitt under SM-veckan.
Tack så mycket.
Och vi konstaterade just att nere i lobbyn kunde vi inte sitta, för där var det värsta fredagsmyset. Det var bar och hak och häng.
Ja, och jag tror att det är lite speciellt utifrån SM-veckan också, i och med att hotellet är ju en av partnerna, så att det är säkert därför det är extra mycket folk nu också.
Ja, det är en folkfest, men vi har dragit oss undan för att prata idrottspolitik och stora viktiga frågor. Det är också så att det är en epok i ditt liv och i Riksidrottsförbundets tid som närmar sig ett slut. I maj så avgår du som Riksidrottsförbundets ordförande. Har du börjat se slutet?
Ja, men det har jag. Det är länge sedan jag bestämde mig, så att jag känns ganska långt borta och sådär. Men sen så har det blivit så, kan man säga, sen i hösten. Så att det är ganska många saker som händer. Man gör det en gång per år. Nordisk idrottsmöte en gång per år. Idrottsgala, Almedalen. Och då blir det väldigt påtagligt nu att ja, det är en massa saker som det här gör sista gången. Och nu är det ju 4 månader kvar, så det är ju verkligen upploppet.
Vad kommer du sakna mest? Är det liksom röda mattan med kungligheter på idrottsgalan? Eller är det någonting annat?
Jag tror att det är mixen faktiskt. Därför att det som är så speciellt med idrottsrörelsen är ju att vi har ju kontaktytor mot precis alla delar av samhället och hela landet. Och jag tror att det är en av de sakerna som jag verkligen känner att det har berikat så otroligt mycket, och jag har lärt mig så mycket av det och sådär. Så att jag tror att det är den här, idrotten är ju verkligen ute i samhällets kapillärer och på alla nivåer, i fånigt ord, men alla delar av samhället på det viset. Och det är det verkligen varit en förmån. Och sen är det ju människorna, det går ju inte att komma från det. Alltså att få liksom ha ett sånt här uppdrag med någonting som verkligen nästan ingen är likgiltig inför. Det är klart det finns de som inte gillar idrott och så, men det är väldigt, de är få och det är ännu färre som är likgiltiga. De flesta är så intresserade, och det får man nog aldrig uppleva igen.
Stöter du på det, någon som inte är intresserad av någon idrott? För det finns ju sådana som kanske som inte alls gillar fotboll och inte förstår varför man ska springa efter en boll. Det finns andra som ogillar andra sporter, men har jag stött på någon som har varit totalt ointresserad av idrott?
Ja, det har jag nog gjort, men de har varit lätträknade. Jag kommer inte på någon, men det har jag gjort. Men det som däremot händer lite då och då, det är att jag kan träffa på någon i något sammanhang. Så nej, men jag håller inte på med idrott, jag är inte idrottsintresserad. Och sen när man pratar lite så kryper det fram att de gillar att titta jättemycket på en viss idrott, eller att de ändå liksom ägnar sig åt någon form av idrott, men de nästan inte själva tänker på det. Så att, men framförallt som underhållningsvärde är ju i stort sett alla roade av idrott.
Och nu är det slutet av din period. Vad känner du just nu? Är det mest de mest, och kanske då inför Riksidrottsstämman där i vår, vad är de största frågorna? Det som du känner i alla fall att prioritera som de största frågorna?
Om man tar just inför själva stämman då, så handlar det väldigt mycket om, vi håller på med ett stort strategiarbete som vi har jobbat med i ett par år, och nu ska det upp lite i halvtid, kan man säga, på stämman. Så vi ska inte ha en färdig strategiplan, men vi ska ändå ha uppe några, liksom slå fast riktningen på några områden.
Och det är hur RF ska jobba i den strategin?
Ja, och egentligen inte bara RF, därför att jag tror att göra en strategi för Riksidrottsförbundet, det gör vi nog på några dagar, utan det här handlar ju verkligen om hela idrottsrörelsen. För att vad vi brukar säga, att det handlar egentligen om att vitalisera idrottsrörelsen och bli ännu bättre versioner av oss själva, och inte bli dåliga kopior av företag, men att vitalisera och bli lite 2.0. Och det handlar ju jättemycket om att fortsatt vara lika attraktiva som idrottsrörelsen har varit innan, och ställa oss frågan på vilket sätt vill barn och ungdomar och vuxna också träna och idrotta och tävla framöver? Och hur vill man engagera sig framöver? Hur vill man vara delaktig i beslutsfattande och demokrati och sådär? Därför att vi har otroligt mycket bra att stå på, men vi behöver också lite mer att tillmötesgå hur människor lever idag. Så att det där känns jätteviktigt, tycker jag.
Är det som privata alternativ där som har slagit ut den breda föreningen eller föreningskulturen, eller vad är det som gör att man behöver göra det här strategiarbetet?
Ja, inte slagit ut skulle jag säga, men det är en helt annan konkurrens från privata alternativ idag jämfört med vad det var bara för 15 år sedan. Och jag menar, vi har ju inte monopol på idrott, har aldrig haft och ska inte ha, men vi kanske inte varit vana den konkurrensen riktigt. Och idag är det också väldigt många mer som tränar i egen regi, men gör det helt själva. Och det måste ju vi leva med, att man kan välja något annat. Men det är ju däremot, tycker jag, inte att vi ska acceptera att man väljer att idrotta någon annanstans om man hellre skulle vilja gjort det i en förening, bara de hade haft den verksamheten. Och då finns det bland annat en dansk forskare som har tittat på det här i Danmark och tittat på tonåringar, och tror han fokuserade mest på tjejer och konstaterade att många av dem som tränar kanske framförallt i helt egen energi skulle hellre ha gjort det hos en förening om den verksamheten fanns. Och då måste ju vi titta på oss själva. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara lite flexiblare i formerna. Därför att idag kan det vara ganska svårt att börja med en idrott som tonåring. Nu pratar jag ju väldigt generellt, det är naturligtvis väldigt, väldigt olika beroende på idrott. Men det kan vara ganska svårt att börja om man är tonåring, eller skifta om, eller kanske fortsätta vara med och träna och tävla i en förening, men göra det med lite lägre ambitionsnivå kanske eller sådär. Och det här tror jag vi har rätt mycket att göra när det gäller flexibilitet och så. För att människor är inte lika benägna att knyta upp sig för en termin eller ett år, att man ska träna på exakt de tiderna, de veckodagarna och så. Men delvis måste det ju vara så, annars funkar ju inte viss idrottsverksamhet. Så det handlar inte om att kasta ut det gamla och byta ut det helt, men att ändå i varje idrott eller varje förening fundera på hur skulle vi utifrån våra förutsättningar kunna göra för att lite bättre tillmötesgå och fånga upp dem.
Men är det liksom egentligen traditionella sporter? Jag menar, lagsporterna måste du kanske ha på ett visst sätt, eller är det mer att man ska få in gymverksamhet och den formen kanske av liksom andra idrotter som inte traditionellt finns så mycket i föreningarna? Är det utbudet, eller är det mer tillgängligheten, eller är det mer att just det här, är du inte bra på något när du är 14-15, så är det väldigt svårt att komma in någonstans, för då har liksom de flesta kommit till någon form av lite mer lite satsning.
Ja, dels det, eller om du känner att du vill fortsätta, du är inte jättebra men du vill fortsätta när du är 14, men med lägre intensitet, och då kan det vara väldigt svårt och sådär. Så att egentligen ska jag säga att mångfalden är ju rätt så stor. Vi är 70 förbund som medlemmar, och det är ungefär någonstans 250 grenar. Så att det finns ju en otrolig mångfald och verkligen en idrott för alla. Det gäller bara att komma i kontakt med den. Så att jag skulle inte säga att det egentligen är det, även om vi måste fortsätta vara öppna också. Utan jag skulle nog säga att det handlar mer om formerna. Att en bärande del i det här strategiarbetet, det är ju att man ska idrotta hela livet. Att verkligen kunna helst, om man vill det, idrotta i en förening hela livet. Så det är mycket tillgänglighet, kan man säga.
Strategiarbete låter som att man måste ha mycket tålamod när man jobbar, för det är inte snabba förändringar. Vad ser du att de här förändringarna ska komma någonstans, alltså inom vilken tidsram, och kommer i svenska idrottsrörelsen se annorlunda ut om 10 år?
Jag tror att det här, strategi, det låter ju lite pompöst när man säger det, och lite sådär avancerat, men jag tror att i vårt fall så handlar det inte om revolution, utan mycket mer om evolution. Att det här är ju, den här utvecklingen sker ju hela tiden på något vis. Det som jag tror är den absolut viktigaste med det här, det är att få igång de här diskussionerna runt om i idrotten. Därför att varje idrott måste ju formas utifrån förutsättningarna där. Det går inte att styra det från närre håll, utan vad vi kan göra, det är att hjälpa till med inspiration och tankeidéer och sådana saker då. Så det handlar egentligen mer om att liksom inspirera och få igång ett tankesätt och ett strukturerat arbete med att titta in i framtiden och fundera på de trender som finns i omvärlden och som vi ju faktiskt inte kan göra något åt. Och vi kan inte styra demografi, urbanisering och att det finns en helt annan konkurrens om fritidsaktiviteter. Det finns ju mycket mer att fylla tiden med. Det styr ju inte vi. Det måste vi ju
hitta förhållningssätt. Det är inte så att RF kan konkurrera ut iPhonen för ungdomar, eller?
Vi kommer inte att prova. Utan snarare, hur kan iPhonen ännu bättre stödja det vi gör? Hur kan vi använda oss av den?
Har vi en app förresten? Jag har inte ens kollat. Har RF en app?
Nej, vi har ingen egen app.
Ni har ingen egen app?
Nej, det har vi inte.
Där har ju nästa ordförande något att ta tag i.
Ja, RF-appen. Precis. Och framförallt så tror jag att man kan jobba mycket mer med det inom speciella idrotter eller sådär, och hur man kan, ja, men allt från boka tider och sådär. Så vad vi har är när det gäller verksamhetsrapportering, logstöd och sådana saker kopplat till idrott online, så då finns ju, men ingen
vet
allmän...
jag, för jag har själv stått på fotbollsplan, ja, precis, och prickat i logstödet här för hur många, vilka som är på plan,
bra.
Och det där. Och det var sån här stress som innan det kom så på iPhonen, så ska man ju in i datorn. Och sen kom ledarna i klubben där, kassören, vid varje halvårsskifte och sa, nu måste alla underlag vara ifyllda och godkända. Det kom ju också någon slags midsommarstress, logstödet. Precis. Och så många ideella ledare med mig som känner att det ändå är en press, för det är viktiga pengar för klubben.
Det är jätteviktiga pengar, och dels så blir det en helt annan press. Det tar mer tid på något vis som man ska efterregistrera allting, och det blir mer fel. Så där har vi, jobbar vi för att ha... Alltså vi vill ju underlätta för ledare. Det är ju egentligen vårt uppdrag, kan man säga. Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningar och förbund. Att göra det så enkelt som möjligt då.
Och för de som lyssnar här och inte vet vad LOK-stöd är, då är det ett lokalt aktivitetsstöd. För, alltså du får en peng för varje barn eller vuxen, håller på att säga. Men barn är det, va?
Ja, upp till 7-25.
7-25 som har genomfört en idrottsaktivitet under ledarform.
Ja, precis. Och då ska det vara, föreningen får ett bidrag per sammankomst och ett per deltagare. Och så är det lite regler runt det där. Men det är väldigt viktiga pengar för föreningarna.
Och ligger det kvar på nu är vi inne på pengar, och det har ju varit aktuellt under rösten med regeringsskifte och ny budget och de miljoner som var utlovade och som kanske kommer in. Vi vet inte hur det är, vi ska ta reda på det. Men LOK-stödet ligger kvar, eller?
LOK-stödet, vi sänkte det lite grann inför det här året. Det är första gången vi har gjort det. Och det var som en konsekvens av den här uteblivna höjningen. Vårt stöd har legat stilla ett antal år. Det sänktes faktiskt lite mellan 2009 och 2010. Och sen när det legat stilla, då har det ju, även om det inte har varit någon enorm inflation, så har det ändå urholkats under de här åren. Så att vi har gjort ganska mycket besparingar på andra håll och kanter och sådär. Men nu så tycker jag tyvärr skära lite i LOK-stödet också.
Det är klart att det är tufft, för små föreningar har det ju väldigt tufft överhuvudtaget att klara sig, och det kan ju bli kännbart för mindre föreningar om man tappar delar i sitt LOK-stöd.
Ja, och vi har en hel del studier som visar också att det finns ett ganska tydligt samband mellan nivån på statligt och kommunalt stöd, och sjunker det så ökar medlemsavgifterna, och det är inte så konstigt, därför den enda intäktspost föreningen själv kan bestämma över, det är ju medlems- och träningsavgifter. Så att det är jätteviktiga pengar för föreningen.
Men du, kan det leda till att det ändå blir, alltså klasskillnaderna blir ännu större, att färre har råd att idrotta? För vissa kan ju medlemsavgiften och verksamhetsavgiften i en förening, om man är ett, två eller tre barn, vara väldigt betungande för familjens ekonomi.
Ja, och det är det vi oroar oss för. För att det som för några kan uppfattas som en jättelåg höjning av en avgift blir ju för den som har ekonomiskt tuff, kanske ensamstående, arbetslösa och flera barn, kan ju det betyda jättemycket. Så att det tycker jag är viktigt att komma ihåg, att tänka på de som faktiskt har ett tufft ekonomiskt. Då är, ja, även små pengar är mycket pengar. Det är viktigt för oss andra att komma ihåg det.
Jag vet ju att vi diskuterar i vår lilla klubb när jag har varit ledare att just där, om man ska ha olika medlemsavgifter beroende på liksom någon form av inkomstprövande. Men det är också rätt svårt för föreningen att ta på sig det ansvaret och göra. Jag tror, vet du om det förekommer?
Nej, jag har inte hört att det inkomstprövas. Sen kan man jobba med olika nivåer på andra sätt om man har skiljer på medlems- och träningsavgifter. Det finns ju ganska många sådana sätt att hantera det. Men jag tycker personligen att det är ett väldigt värde om man kan hålla ner det generellt. Och det tycker jag också är ett stort ansvar för föräldrar. Mm. Att komma ihåg att även om vi har råd så är det ju garanterat i de flesta fall en eller ett par i träningsgruppen som inte har det. Och att liksom orka stå emot lite den här hetsen att det ska vara dyrare och dyrare material och mer resor och fundera på om det verkligen är viktigast för barnen eller om det möjligen är så att det är viktigast för föräldrarna.
Man behöver inte åka så långt kanske för att barnen ska tycka det är kul.
Nej, men exakt. Alltså för de flesta barn spelar det nästan ingen roll om du åker 3 mil eller 30. Det är lika roligt med 3. Mm.
Ja, och det går ju att hyra billiga lokaler och nära ha träningsläger där och inte åka.
Ja, för risken är ju också annars att det blir en sån apparat med föreningen och träningen att då kostar det mycket, då ska det samla sin pengar till det och så tar det mycket tid i anspråk och så blir det där ett hjul som snurrar fortare och fortare. Och jag tror att vi har ett behov av att komma tillbaka till att göra det så enkelt som möjligt att vara med i en förening och att det inte behöver ta så otroligt mycket tid.
Nej, för det tid tar det ju på ett sätt med liksom det ideella engagemanget. Men är det vi vuxna som krånglar till det lite?
Ja, många gånger skulle jag vilja påstå det. Och det är ju inte alls populär när man säger. Men Nej. Det är nog min uppfattning att vi har väldigt lätt att glömma att vi talar om barn och hamna i någon sorts självförverkligande och att man ska liksom trissa upp saker och sådär.
Det låter ju fräckare att ha träningsläger i Kroatien än 5 mil bort.
Mm. Jag menar, varför? När man pratar om barn så är det en annan sak när man kommer upp i äldre ungdomsår och sådär. Men barn, för jag menar, vi har ju ingen glädje av att ha de vassaste 9-åringarna. Utan vi vill ju ha med så många som möjligt, så länge som möjligt. Därför att jag är helt övertygad om att alltså, vi kör vi för hårt med barnen för tidigt så är risken större att fler slutar. Och då även ur ett elitperspektiv är det verkligen inte bra. Därför att vi behöver ju det som har varit grunden skulle jag säga till att Sverige ändå är så framgångsrikt i så många idrotter internationellt sett. Det tror jag är att vi har inte tappat talanger för att idrotten har varit svårtillgänglig, dyr eller sådär. Utan vi har ju kunnat haft med dem. Och det där, det är någonting för oss att vara rädda om tycker jag.
Då är vi inne på det där med barn och ungdom och tidig elitsatsning som också har varit en fråga som du har engagerat dig mycket i. Och det finns mycket som är bra, men en problematik som har lyfts fram är just den här unga elitsatsningen. Hur ser du, var är vi någonstans i svensk idrott idag? Tycker du att det är för tidig elitsatsning på många håll?
Jag skulle ändå säga på de flesta håll inte, men det finns ju en del hårresande exempel. Det jag tycker blir besvärligt när man diskuterar den frågan, dels blir det väldigt mycket begreppsförvirring, men sen blir det också så otroligt svart eller vitt. Därför att ibland blir det så att om man vill diskutera den frågan, då är man helt plötsligt emot elitsatsning eller emot att barn skulle få hålla på mycket, och det är ju inte det handlar om. Men man måste liksom ställa sig frågan, för vem skulle gör man det och gör vi det för barnets bästa och sådär. Och då tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det kan aldrig vara ett huvudsyfte vilka kupper man vinner när man är 12. För det kan aldrig vara det som är huvudsyftet, utan som vuxen har vi ett ansvar att ha lite längre perspektiv tycker jag, och att barnen är med så länge som möjligt. Och sen är det ju den här diskussionen med, det finns ju en del som verkligen på fullt allvar tror att de kan se vilka 7-åringar som kommer att bli bäst. Det är fascinerande tycker jag.
Det finns fotbollsagenter som kan se det väldigt tidigt till exempel.
Ja, men jag menar det. Och det man ser för det första är ju ofta tidig mognad. Mm. Det ser man ju om man tittar på ganska många högsta serierna, så är det en överrepresentation av de som är födda första halvåret. Mm. Och det är ju omöjligt att all talang kommer då.
Ja, det är nog ganska efter juli så är det stort på talang.
Men precis.
Så kan det inte vara.
Nej, den är högst troligt ganska jämnt fördelad över året. Och sen är det ju så mycket mer som avgör om man når elit. Det är ju inte bara talang vad det nu är, utan det är ju motivation, mental styrka, att man håller ihop i kroppen, att man vill. Så det är ju så otroligt mycket som avgör om man sen når den yppersta eliten. Och det är därför jag bara menar att jag tror att det även ur ett elitperspektiv är direkt negativt att jaga runt om för tidigt. Det här tycker jag vi måste ta ett ansvar för som vuxna.
Är det ledare eller föräldrar tror du som driver det här mest?
Ja, nu låter det lätt som att man klagar på föräldrarna, för de är ju helt nödvändiga för oss och de flesta är ju fantastiska. Men jag skulle ju önska i föreningar ibland, för ofta är det ju så att det är ju någon eller ett fåtal som är de här som jagar på. Men de andra skulle behöva orka hålla emot lite mer. Mm. Och när det är samma ledare,
så om man ser det i sin klubb så ska man våga säga, ja, men stopp, vi har en röd tråd här i den här klubben.
Ja, precis. Och samma på ledarsidan, så tycker jag ju att det är viktigt att föreningen ska ju ha en idé om hur man ser på det här. Det ska ju inte vara utlämnas och lägga det ansvaret på varje enskild ledare, utan det är viktigt att föreningen har en idé om sin verksamhet och vilken policy man har kring de här sakerna och sådär. Och då tror jag att många ledare också skulle få ett bättre stöd att orka stå emot om de upplever tryck från föräldrarna. Så jag tycker det här är viktigt. Och att inte det här får oss till att man skulle vara emot tävling, för man har tävling en helt naturlig del av idrotten. Mm. Och när idrotten är som bäst, då lär man sig att både vinna och förlora på ett bra sätt. För det, så ser idrotten ut och så ser livet ut. Och det är viktigt att ha med sig.
Så tävlingsmomentet på ett lekfullt sätt från när man lite, men det är inte egentligen det du menar, det är liksom hur mycket man gör det och kraven på liksom.
Ja, för man tävlar, det älskar ju de allra flesta barn, de tävlar med allt liksom, först till dörren och först hit och blankast häst och allt vad det nu är.
Blankast häst,
ja, det blir dräkttävlingar. Ja, det är där har man både varit med och tävlat i och
organiserat. Man bara tog grova borsten och sen får man ta den här med, vad heter det, som man drar?
Ja, ryckborste och skrapa.
Ryckborste och skrapa.
Ja.
Så det hästtävlingen, den har jag inte varit med på.
Ja, det finns mycket bra. Men se, barnen älskar ju att tävla, det är ju inte det. Vårt ansvar som vuxna, det är att se till att den här tävlingsglädjen finns kvar och att inte skapa prestationsångest. Mm. För det är det vi tyvärr är lite duktiga på ibland. Mm.
Och sen så blir det väl en tidsspecialisering också som gör att man kanske plocka bort talanger som på sikt kanske skulle passa bäst i en annan idrott och mått bäst i en annan idrott, för att man gör den här tidiga specialiseringen inom många idrotter som blir året runt idrotten nu för tiden.
Ja, och det är ju en del som höjer varningens finger nu på att många är för dåligt tränade när de börjar komma upp i äldre junioråldern, och inte dåligt tränade, otränade, men för ensidigt tränade, och då blir man istället skadebenägen. Så att jag tror att den här allsidiga träningen, den är verkligen viktig att föredra. Och sen är det klart att det finns idrotter där du måste träna väldigt mycket tidigt om du ska bli bra och sådär. Men de flesta är ju ändå inte sån att du måste specialisera allt för tidigt. Och det finns en del bra exempel i, jag tror att det är Hälsingland eller om det är Gästrikland, så har fotbollen och hockeyn kommit överens i distriktet om upp till en viss ålder, jag tror att det är 12 så ska man, eller om det är 14 till och med, så ska man, inget barn ska behöva välja mellan fotboll och hockey, utan man ska hantera det där så att de kan hålla på med båda delarna. Så det finns ju mängder med möjligheter att göra bra överenskommelser så att barn kan hålla på med flera idrotter. Men jag tror att det är svårt att styra sånt uppifrån, för det blir för fyrkantigt, utan det är viktigt att vi stimulerar så att man kan hitta bra sätt lokalt.
Och om man tittar på den frågan som vi var inne på lite tidigare när det gäller pengar då, så vid regeringsskiftet, ny idrottsminister Gabriel Wikström som då flyttades också idrotten från kulturdepartementet. Tycker du att det var bra för idrotten att hamna under hälso- och sjukvård, heter det va?
Ja, precis. Folkhälsa, sjukvård.
Folkhälsa till och med, var något där.
Ja, men jag tycker inte alls att det är fel att ha en kombination. Och idrotten är ju lite sånt i sin natur att det finns ju ganska många departement vi skulle kunna ligga på som man kan hitta kopplingar. Mm. Näring är ju en och så vidare. Så att, det går inte att säga att vad som är det optimala, tycker jag. Utan jag tror att det här, det blir en spännande kombination att se hur det är.
Alltså kopplingen breddidrott och liksom om man vill främja de bitarna, så känns ju det mer in under det här än när det låg på kulturdepartementet.
Ja, jo, men visst är det så. Mm. Visst är det så. Det som är viktigt för oss, det är ju, för det är ju ibland en diskussion kring det här om vi skulle ha en borde haft en egen renodlad idrottsminister till exempel. Ja. Och sådär. Och för det första så finns det ju ingen minister förutom kanske finansminister som är, utan alla andra har ju en portfölj. Så det är en så, tycker jag att det är lite orealistiskt att tro det. Och sen tycker ju jag att det viktiga är ju vad ska den här ministern göra? Och från vår horisont så är det ju viktigast att det finns, att idrottsfrågorna ligger i en bra portfölj och att det är en stark minister som ser till att idrotten blir en angelägenhet på regeringens bord och som samverkar med andra berörda ministrar.
Och det är Gabriel Wikström som är ung och kommer från ungdomspolitiken då, inom socialdemokratin. Är han en stark minister?
Ja, jag tror att den kommer att vara det. Vi har haft en väldigt bra samtal med honom hittills. Så att det känns jättebra så här långt. Sen är det alltid handling som räknas.
Ja.
Men det som också var bra är att på samma dag som Idrottsgalan den 19 februari. Då hade vi besök på Riksidrottsstyrelsens sammanträde av statsministern och idrottsministern. Och då var Stefan Löfven väldigt tydlig med att han vill att idrottsfrågorna ska liksom lyftas upp ur regeringens synvinkel och vara liksom tydligare på den politiska agendan. Och det tycker vi är bra.
Och då lovade han också att de här, är det 240?
300 hade vi äskat, 272 hade de lovat.
272 miljoner hade de lovat. Det är också pengar som han mer eller mindre utlovade under mandatperioden där, eller?
Ja, och det har även Gabriel Wikström sagt under hela tiden. Och då vill vi ska göra allt vi kan för att det ska bli så tidigt det bara går under mandatperioden. Personligen så vi har jobbat i flera år för att få till en höjning och jag var enormt besviken i oktober när budgeten kom. Och för mig, jag drivs ju just nu väldigt mycket av att liksom lämna efter mig så bra som möjligt till min efterträdare och styrelse och kansli. Så att jag, det känns,
du vill ha de pengarna, du vill kanske in dem nu.
Jag hade velat liksom att vi fick det där på plats så att de inte behövde lägga så mycket krut på det. Så att jag ska göra allt jag kan. Det är ju trots allt en vår budget här, så vi ska göra allt vi kan för att försöka få det där på plats. Det skulle vara jättekul att min efterträdare inte behöver liksom lägga lika mycket krut på det som vi har gjort.
Men är tanken nu att de ska komma successivt under den perioden, eller är det ett årligt anslag?
Ja, vi får ett årligt anslag, så det var ju årligen då.
Det årliga anslaget.
Men om de nu kommer vi ju äska lite drygt 300 miljoner här. Vi lämnar in ett budgetäskande 1 mars varje år. Så det gör vi årligen då som en del i den här processen. Och då Vi har ju ingen aning om, och det är inte så säkert på att regeringen vet heller ännu, om man tänker ta allt i en klump, vilket ju vi hoppas, eller om man tänker trappa upp det.
Och när ni får de pengarna till er sen, så har ni en fördelning klar givetvis som ni haft tidigare?
Ja, inte helt exakt klar, men vi har ju vissa idéer om hur vi vill använda det. Och en sån är ju såklart att återställa elitstödet som vi fick skära i här för några år sedan. Så vi har lagt ner vår tidning, vi har minskat personalen med 20 personer ungefär. Så vi valde verkligen den vägen att vi ska städa framför vår egen dörr först och inte börja med det vi fördelar ut. Men elitstödet är ju en sån sak som det inte alls känns bra att vi tvingades skära i och sådär. Sen vill vi göra en del satsningar. Det strategiarbete som jag pratade om kommer ju innebära att vi verkligen kan satsa på de områden som RF-stämman också säger att det här blir viktiga. Så att det vill vi också känna att vi kan göra.
En annan sak som ligger i agendan in mot stämman där är lite stadgeförändringar. Det är också sådär långsiktighet, en liten revision kanske man kan säga av stadgarna. Men i en del där så har man fått med in att man aktivt ska motverka matchfixning som konkret detalj. Det finns ju flera andra saker som man aktivt ska arbeta mot då, mot svag ekonomi jag kommer inte ihåg med mobbning och sådana här värdefrågor. Men just matchfixning tror jag var ett nytt ord som inte jag har sett innan. Men det vill ni ha med nu i stadgarna.
Ja, vad vi kommer att göra det är lägga ett förslag till stämman om ett separat matchfixingreglemente. Vi har ju ett separat antidopingreglemente till exempel. Nu blir ju inte det här lika omfattande och det här styr vi ju mer över själva än vad vi gör med antidopingreglemente. Och det är ju just för att peka ut den här frågan som särskilt viktig. Den har varit på remiss också. Och det handlar ju om såna här saker som några förbund idag redan har i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser. Men till exempel att man inte som aktiv spelar på egen match eller tävling som man kan vara med och påverka utgången av och sådana saker. också kring vilka som är enligt det reglementet skyldiga att rapportera och meddela om man tillfrågats om eller om man känner till något och sådär. För det här är ju det är ett jättebesvärligt problem som ju många säger är minst lika stor som dopingproblematiken, men som har en helt annan karaktär och måste bekämpas på ett annat sätt. Så det är ett sätt att verkligen markera ut det.
Och där, jag tänker på de stora förbunden som fotboll och hockey, har väl det i sina regler redan, eller hur ser det ut?
Ja, de har, jag kommer inte exakt då, men de har en hel del kring det här i sina reglementen. Så att vad vi gör nu, det är ju egentligen att tydliggöra att det här är en idrottsövergripande fråga. För att man tror ju lätt att fotboll är det som har varit mest på tapeten, basket en del. Men internationellt sett är ju till exempel tennis en idrott som är ganska utsatt. Det som också är problem med det här är ju att ofta går man ju ner några divisioner. Och då blir ju det sådana områden som inte är så välbevakade som allsvenska, SHL och så vidare. Och det styrs mycket från utland och sådär. Så det är en hel del sånt. Och det där driver vi också. Nu får vi ju se om regeringen tillsätter en utredare som ska titta på en spelreglering. Men vi tycker också att det är jätteviktigt att man i ett arbete med spellagstiftning i Sverige faktiskt också beaktar matchfixing-problematiken. För att det här måste bekämpas från alla möjliga håll.
Är det den största brinnande problematiken tycker du nu kring för idrotten? Eller har vi huliganfrågan som du känner kanske ligger ännu högre på agendan?
Ja, det är lite svårt att gradera dem för att dels är de ju olika och sen berör de ju olika idrotter. Huliganfrågan om man tar den är ju egentligen avgränsad till väldigt få idrotter. Men det finns ett väldigt elände kopplat till det och det påverkar idrottens trovärdighet väldigt mycket. Så att doping, matchfixing, huliganer och så vidare är ju eländesfrågor på något sätt som ju är högt på agendan. Men samtidigt så gäller det också att man inte liksom enbart jobbar reaktivt med dem, utan det är lika viktigt för oss tycker jag att riktigt ha tag i tonåringar till exempel, därför vi har för stora tapp på tonåringar rakt igenom i stort sett alla idrotter och vi kan inte kosta på oss det. Och den frågan blir ju inte lika dramatisk. Nej. Men den är ju, jag tycker den är minst lika viktig fast en helt annan karaktär på den.
Hur ser det tappet ut? Jag menar, det är något som man pratar om att fler och fler tonåringar, att det är svårt att få dem att fortsätta, men rent konkret, hur ser det ut?
Ja, om man tittar på 7-12-åringar så har vi 80% är med i en idrottsförening, vilket ju är jättemycket, det är ganska stabilt.
Vi tackar på bipasserande här som går på tå för att inte klacka.
Det är roligt att någon går på tå för det. Men tittar man sen då på 13-15-åringar år 2010, det blir lite släp i statistiken, men då var 55% med i en idrottsförening och 2012 var 45% av dem med, och det är ganska dramatiska siffror. Och
då kanske man kan tänka också att nu 2015 kommer det kanske ha sjunkit ännu mer.
Ja, men finns det ju risk för det, va? För att det är ju också så här att en del kan vi ju liksom ta tag i själva genom att fundera på former och ambitionsnivå och flexibilitet och sådär. Men sen är det ju också så, vilket ju vi aldrig kan göra något då, att det finns otroligt mycket mer att göra. Så många av dem som slutar, de allra flesta gör ju inte det för att det är ytterst få, det är någon procent som gör det för att man på något vis inte ansåg att man fick vara med. Det är inte heller så många faktiskt på ekonomi och sådär, utan merparten är ju att man hade inte tid, det är annat också och sådär. Så det är ju också en tävling vi är inne i om människors tid rent allmänt. Så jag tror det är så otroligt viktigt att vi verkligen jobbar med verksamheten så att den är attraktiv även för tonåringar.
Men är det så att tonåringars lust till att träna och delta i idrott ser annorlunda ut på så sätt att man kanske inte spelar fotboll längre för att det är kul och kompisarna där, utan det kanske är häftigare med parkour eller hänga i parken med skateparken liksom, och det kanske, jag vet inte om de räknas kanske då inte in i statistiken liksom, som att de ändå rör på sig eller gör någon form av aktivitet.
Ja, parkour finns ju med kopplat till gymnastiken nu. Sen är det ju inte säkert för det att alla aktiviteter registreras. Och det är jättebra att du tar upp det, för att det är ju inte så att man inte håller på alls, för att det här är luxusstatistik som jag pratade om. Och jag tycker, jag menar, idrottar man spontant är ju det jättebra också. Men återigen, det är ju viktigt att man liksom försöker fånga upp alla de som faktiskt vill idrotta i en förening, men kanske på en ganska låg ambitionsnivå. Och en fråga som är viktig i det är ju det här med tillgänglighet. Därför att när det blir till exempel i Stockholm, det är vid Göteborg och Malmö, men det är ju mest tydligt i Stockholm, är så otroligt trångt på anläggningssidan, så blir ju det också en svårighet såklart. För att man kan ju inte hålla på med idrott om man inte har någonstans att vara. Och får man då otroligt märkliga tider, jättetidigt eller jättesent och sådär, så är det klart att det blir en tröskel. Mm. Så därför jobbar vi mycket också med anläggningar och tillgänglighet. Att det måste vara så enkelt som möjligt att vara med i idrotten. Och föreningarna, det är ju en väldig belastning på ledare om de ska lägga allt för stor del av sin tid på att jaga in halvtider och ha logistikövningar över halva stan för att hitta någonstans att vara och sådär.
Precis, och det tar tid nog att vara ideell ledare. Liksom, då får man lägga den på det roliga att vara med barnen och göra bra saker.
Precis.
Jag tänker där ändå, om det nu är en liten del, eller om det har minskat och kanske fortfarande finns en lite försvinnande en del som gör andra idrotter, men just den här hälsoproblematiken med för stillasittande och där kommer iPhonen in igen då, liksom, eller datorn, och det finns ju ändå en sån utveckling att man går lite grann åt ohälsa på så sätt att fler väljer att vara inaktiva. Hur alarmerande är det, tycker du?
Ja, mer tror jag än vad vi har förstått tidigare. Därför jag var faktiskt tidigare i veckan, dels var med på ett runda bordsamtal på temat Overcoming Obesity. Och sen såg en annan rapport också där man ju och det var en person från Folkhälsoinstitutet med, och han påpekade just det här att även om du tränar en timme om dagen, om du sitter still 8 timmar i övrigt, så är det nästan liksom, det är oerhört hälsofarligt. Så att det där kommer ju mer och mer av den typen av kunskap som visar på just att vi behöver röra oss mer under dagen. Om så bara ställa oss upp eller gå, ta 2 trappor eller vad än det är, så är det jätteviktigt. Så att stilla sittandet i sig själv är ju en riktig hälsofara.
Nu har vi snart suttit i 38 minuter och liksom man sjunker ihop. Ja. Vad gör du för att liksom, är det sådär hurtigt som ställer dig och liksom gör rörelse efter möten och så?
Nej, alltså det är det. Däremot så har jag lite lätt att lite stela nacken och såna här saker, så jag får försöka hålla efter sånt. Men alltså det är vi ju för dåliga på när det blir långa möten och sådär. Däremot så gillar jag att gå. Jag är utomhusmänniska också, jag tycker om att vara ute. Så jag försöker verkligen i den mån jag kan och gå till och från mötena, och att man får det här lite naturligt på dagen, få lite frisk luft, få röra sig lite och sådär. Det är inte något avancerat, men det är just det där att man ändå får igång systemet.
Precis, man går igång sig lite, men det är skönt.
Mm. Ja, jag tycker det.
Och det är skönt för huvudet också, inte bara för kroppen, utan man får rensa luften lite. Så.
Och jag vill framförallt på morgonen, så gillar inte det här när man ibland hoppar in i en bil direkt eller så, att jag vill gärna ut och få lite luft och lite känna att systemet kommer igång.
Det är
lite.
Dina Östersundsgener som, det är frösen va?
Ja,
som talar till dig.
Ja, men det tror jag. Alltså, jag var ute mycket när jag var liten och mina föräldrar har alltid varit så. Och jag märker det också att de idrotter jag gillar är ju mycket utomhusidrott. Ridsport är kanske inte en renodlad utomhusidrott, men man är ju ute så mycket in och ut i hagar och håller på. Gillar att åka skidor, tycker om att springa på sommaren, på vintern och återigen. Så det, jag märker verkligen det, att det som jag tycker är roligt, det är utomhus.
Har du din häst kvar?
Ja, jag har min häst kvar. Vilken koll du har.
Ja, kommer inte ihåg vad den hette, men är någonting?
Ja, det är min öra. Han heter Excellente.
Ja, Excellente.
Hans uppfödare döper alla sina hästar, eller döpte, hon har slutat nu, på italiensk tema. Så det heter såhär mafioso, excellente.
Excellente var ju lite finare då, när du får en mafioso, men är det dressyr, hopphäst eller vad?
Det är en hopphäst, det är en jättefin hopphäst. Han är mycket, mycket mer talangfull än vad jag är. Så att jag hade egentligen tänkt att jag skulle sälja honom faktiskt, för att just någon som kan ta vara på hans talang bättre då. Men så Ja, det är ju en fantastisk gäst och jag tänkte att jag får alla sån här igen. Så då tänkte jag att då får jag lära mig Nina bättre. Vilket var en jättebra motivation, så nu tränar jag ganska mycket.
Jaha, vad kul. Ja. Men vad har du honom uppställd då?
Jag har honom hos en kompis i Vallentuna som har en egen gård med ridhus och ridbana. Och jättebra, det trivs väldigt bra där.
Ja, så okej, okay, så då har du flyttat från landet, för förut pendlade du
till
och från när ni bodde utanför Stockholm. Vad innebär det egentligen för din, för då har du liksom kan ha hästen där och hinna ut och rida en del?
Ja, precis. Jag hade honom några perioder innan, men jag har mestadels haft honom hos tävlingsryttare som har tävlat honom då. Men nu rider jag, ja, beror lite på vad jag gör och så här, men en 4 dagar i veckan i alla fall. Så det är
jättebra.
Ja, det är, jag tycker...
Får vi se dig på tävlingsbanan här? Du kanske redan har varit ute och tävlat?
Nej, inte det. Jag har inte tävlat på 20 år. Så att,
det är dags. Nu kliver du av här i maj. Har du hela sommarsäsongen på dig ut och tävla?
Ja, ja, det tycker Marie, min tränare också. Mm. Så att jag funderar på, men kanske, man vet aldrig, kanske blir ett par vita ridbyxor.
Ja, vad snyggt. Och så dyker du upp där bara på någon tävling i Stockholm. Så får jag uttrycka alla ni som är ute då på... Kanske jag helst vill liksom komma för kläderna och inte...
Ja, nej, inte alls. Utan det är mer att jag känner att om jag ska tävla, så jag vill liksom känna att jag har tiden och sådär. Så att jag har väl inte varit så inne på det tidigare, men nu när jag har tränat lite mer för tränare och kommit igång så känner jag att men det skulle kanske inte vara fel ändå.
Bor en liten tävlingsmänniska kanske inom dig också?
Ja, lite. Inte sådär att jag absolut inte att jag måste vinna i allt och tävla i FIM Knuff och sådär. Det är inte. Men mer sådär att om jag verkligen har bestämt mig för någonting, då kan jag vara riktigt målinriktad. Men jag är inte sådär som måste sätta tävlingsmål för att kunna motivera mig. Utan jag har ganska bra liksom, både självdisciplin och förmåga och utifrån vad jag tycker är roligt eller vill, så ja, jag är ganska bra att motivera mig utifrån det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad har du för andra planer? För nu, det har varit en lång period, en 10-årsperiod som du har varit fullt upptagen, och jag har ibland tänkt att hur kan du hålla koll på alla dessa frågor? För du kommer ofta ihåg statistik och studier hänvisar till. Går du in i en liksom i ett nytt projekt som du redan vet, eller är det liksom lite luft i agendan?
Ja, jag vet inte ännu. Så att det, jag håller på för lite samtal och sådär, men jag har absolut ingenting bestämt och klart och så. Så att, vi får väl se. Det styr lite vad jag ska göra sen också. Men jag skulle nog gärna vilja få lite, jag skulle inte vilja börja ett nytt jobb dagen efter, utan det känns ändå som att man behöver, tror jag, lite ställtid, vara ledig på par veckor eller vad det nu kan bli i alla fall, och bara rensa. Jag kommer ju ha jättemycket och lämna över och gå igenom all material och såna här saker som ju mest troligt inte kommer att bli gjort innan.
Men hur ser du där? Alltså, det måste ju ändå vara ganska attraktivt, misstänker jag, på arbetsmarknaden. Många förfrågningar, eller?
Det får man hoppas.
Det får man hoppas. Ja, ja. Det borde folk höra av sig redan nu.
Jo, nej, men det som jag känner att jag vill verkligen tänka till. Så att göra någonting där jag både själv tycker att jag utvecklas och där jag tycker att jag kan bidra. Då. Och jag har ju lärt mig så otroligt mycket av det här uppdraget. Så att jag vill ju verkligen använda de erfarenheterna i det jag ska göra sen. Det känns viktigt.
Vi har träffats några gånger tidigare och pratat om liksom kvinna i den mansdominerade världen. Där du har manövrerat dig fram på ett bra sätt. Har det, tyckt du, varit tufft någon gång från start?
Jag inte så jättemycket i det perspektivet, och jag tror att det här beror på, jag kommer ju från ridsporten och har ju varit Jag började när jag var 10 och kom med i ungdomssektionen på ringklubben i 12-årsåldern ungefär. Med i den styrelsen, vi tänkte inte på att det var en styrelse. Mm. Utan vi ville ju bara göra alla de här roliga aktiviteterna och hänga med de här roliga människorna. Så man tänkte inte på att det var en styrelse, men det var ju faktiskt det.
Ja, du går inte in och tänker, nu är jag styrelseproffs. Ja, liksom. Nej, precis. Det är inte riktigt den fokuset man har.
Och vi tänkte ju aldrig på oss själva som idrottsledare heller. Men ridsporten, vi lade ju mycket mer jämställt ute i kommunerna och sådär. Men då, för man, det här är ju över 30 år sedan, så var ju, hade ju inte ridsporten riktigt samma förutsättningar. Och det innebar ju också att man hade ju inte råd att inte kosta på sig att ta vara på alla ledarkrafter. Så vi fick ju, fast vi var ju verkligen små tjejer bokstavligen, så fick ju vi verkligen riktiga uppdrag. Och lite mer ansvar och lite svårare än vad man egentligen kanske riktigt klarade av, fast på ett positivt sätt. För det var ju alltid någon vuxen och som kunde hjälpa till. Och det där gjorde ju att det, så lärde vi oss ju jättemycket och fick ju mycket erfarenheter. Men framförallt, och det här har jag inte insett förrän på senare år, så har ju det här gett mig på något vis det att jag har aldrig haft mitt tänkande att jag skulle behöva kämpa med ett inflytande för att jag är kvinna eller tidigare ofta varit ganska ung och sådär. För jag fick aldrig lära mig att det skulle vara ett problem. Och det där är ju, tror jag, präglar mig mer än vad jag själv förstår. För jag förväntar mig aldrig att det skulle vara ett problem. Och jag tror att jag har väldigt glädje av det. Sen är jag väldigt väl medveten om att det är långt ifrån alla som har med sig de erfarenheterna. Utan många är ju tvärtom. Så jag skulle nog ändå... Och sen var det också så att när jag blev ordförande, då hade jag varit vice ordförande i 2 år och varit med i styrelsen igen. Så att jag kände ju många. Och det tror jag också underlättade mycket. Så att i summa summarum, det är klart att jag har stött på personer med en dålig attityd, eller som kanske är mer vanligt då att de verkligen, man känner att de verkligen inte tror att man nästan är kapabel till någonting. Ibland undrar man ju om de tror att jag klarar av att betala räkningar själv. Ja. Men det är, jag vill ändå säga att det är undantag, utan det var ju väldigt, väldigt lite sånt.
Men när du har känt att du har hamnat i den situationen, när du har känt av att den här personen liksom, tror verkligen inte att jag hanterar det här, vad hände inombords då?
Jag bestämde mig ganska tidigt, och det gäller inte bara det utan andra frågor också, så är det att det som jag mår sämst av, det är när jag liksom blir, man hamnar i situationer där man går och ältar lite, sen varför sa jag inte till eller varför gjorde jag inte det. Så att jag bestämde mig för att direkt antingen liksom det där släpper jag, bryr mig inte om, eller så tycker jag att det är värt att ta tag i, och då brukar jag försöka prata med den personen på lämpligt sätt.
Har du gjort det?
Ja, det har jag gjort, och ofta, men det är ju sällan någon gör eller säger någonting av illvilja, utan ofta är det obetänksamhet, okunskap och sådär. Så att jag försöker tänka att jag har en liten utbildningsuppdrag här, att bara hjälpa den att förstå att det där var kanske inte så lyckat, eller det kan uppfattas så här. Men då kan man själv också sen släppa det där och gå vidare. För det värsta som finns, tycker jag, det är att gå runt och bara, jag borde ha sagt det, eller det där var... För då går man och eldar upp sig lite grann. Och det är inget bra, utan antingen släppa det eller ta tag i det på bästa sätt. Och då, för jag tycker också att det finns ju mycket system och strukturer och sånt som behöver verkligen ändras och utvecklas för att få en bättre jämställdhet. Och det är ju inte bara idrotten, utan det är ju alla delar av samhället. Och det måste vi verkligen jobba med, det som är på strukturplanet. Men vi har också alla ett ansvar att i såna här situationer så försöker tänka att om jag pratar med den här personen, då är det förmodligen någon annan kvinna sen som slipper hamna i det där. Och det tror jag är väldigt viktigt, att vi kan inte bara sen gå och knyta näven i fickan och klaga för varandra och vad den där är dum i huvud eller det är bedrövligt och sådär. Utan vi måste också när situationen uppstår göra någonting där och då. För annars så tror jag aldrig vi kommer att liksom komma riktigt framåt med jämställdhetsarbetet.
Det är ändå rätt cool att det är liksom du, eller cool ska jag inte säga, men kanske för att det är Sverige, det är också att Gunilla Lindberg sitter i SOK och jobbar väldigt framträdande internationellt och att du har suttit som ordförande. Är det... vilket ingen heller tycker är något konstigt egentligen, men är det, tror du, en ett resultat av att Sverige ändå kommit ganska långt liksom, och framförallt idrotten då, när det gäller jämställdhetssynen.
Ja, men det tror jag. Och nu, lyssnarna ser ju inte det, men vår generalsekreterare har gått förbi här också när vi sitter, och hon är också kvinna. Så att,
hon har
så
tassat att, förbi.
Ja, hon har tassat också förbi. Men visst är det så, alltså, man är ju en del av sitt sammanhang på något sätt. Och det som jag hoppas, det är ju att många andra, inte minst unga tjejer, ska känna så här när de ser mig. Ja, men kan hon så kan jag. Att man ska liksom tycka att det här verkar kul, att det inte verkar något... Ja, men att känna sig inspirerad. Men kan hon, då kan jag också.
Men du har aldrig upplevt att du är ensam, för det är ju mycket förlängande och hotellboenden och liksom resor och så.
Nej, alltså, om man tar den delen så är jag ganska... Ja, men jag är lite introvert också och sådär, och har ett visst behov av att vara ensam och sådär. Och resor, det använder jag mycket till att jobba och använda tiden så. Då. Men, så att jag är inte så... Generellt sett, jag skulle inte säga att det aldrig har hänt, men generellt sett så är inte jag så... Jag lider inte så mycket av det, utan jag tycker också att det är ganska skönt att vara lite för mig själv ibland. Och sen känner jag faktiskt inte heller att jag har känt mig så ensam när det gäller svåra frågor och beslutsfattande heller, utan jag har ändå några runt mig som jag jobbar nära ihop med och försöker att involvera, så att man inte heller sätter sin situation där man blir ensam med alla svåra beslut. Så att jag skulle inte kunna säga det.
Vad bra. 10 år av ensamhet hade inte varit kul.
Nej, det hade varit förfärligt. Det hade nog inte blivit 10 år då, eller?
Nej, så kan det vara.
Så summa summarum skulle jag nog ändå säga att jag, men också RF, har nog haft ganska stor glädje av det. För att jag har ju haft helt andra möjligheter till... Ja, uppmärksamhet om man säger så då, än vad min företrädare hade till exempel, eftersom jag har stuckit ut på ett annat sätt. Så jag skulle ju verkligen säga att fördelarna har ju vägt nackdelarna för mig.
Så du menar att bara för att du är den du är, eller för att du är kvinna?
Ja, för att jag är kvinna och första kvinnan och lite yngre, kommer från en annan idrott än vad som har varit traditionellt och sådär, så har jag ju
lite mönster där.
Ja, och det sticker ju ut på ett annat sätt. Så jag har ju fått tillträde till mycket och fått mer utrymme än jag tror kanske att jag hade fått annars.
Kan du vara konkret? Kan du ge ett exempel på vad du tror att du har fått tillträde där du inte skulle fått det som?
Nej, men jag tänker mer så här lite allmänt. Efter att jag blev vald till exempel så var ju det lite stökig period innan där. Och det fick ju mycket medial uppmärksamhet. Och det där gjorde ju att många blev ju då ändå ganska nyfiken på vad var det här egentligen och vem är hon och sådär. Så jag har ju fått möjlighet att företräda RF. Ja, men det kan ju vara i näringslivet med andra organisationer, hålla föredrag och berätta om vad vi gör och sådana saker som inte jag är säker på att jag hade fått lika lätt annars. Så det är inget speciellt sådär, men mer att ja, det blev uppmärksammat på ett sätt som gjorde att många blev nyfikna. Och det har ju jag haft glädje av, RF också.
Hur skulle du beskriva din relation med Stefan Lindberg som är SOKs ordförande?
Jo, men den är bra. Vi har jobbat på den. Men vi har ju haft några riktiga uppgörelser, han och jag och sådär. Men dels så gjorde regeringen för ett antal år sedan, som man tog bort den här speciella öronmärkningen som gick till SOK. Och varför det var ganska viktigt var för att idrottsanslaget var ju fast. En fast summa. Och då blev det ju en intern konkurrens inom ramen för det som inte var bra för idrotten. För hälften av idrotten är ju inte olympiska. Så det är mycket tydligare vem som har ansvar för att äska pengar och sen fördela dem nu. Och det gjorde ju också att då är förutsättningarna klarare. Och sen så gjorde...
Ja, fast det är med till fördel för RF, om man säger så.
Ja, fast det har ju blivit också till fördel för SOK. Vi höjde anslaget lite grann då. Så de har ju också varit nöjda med det.
Men från början var inte det givet. De visste inte riktigt. För makten försköts ju ändå från att de har fått öronmärkta pengar till att ni ska fördela pengarna till SOK.
Det är ju riktigt. Å andra sidan kan man säga att den som framförallt makten flyttades till, det var ju specialidrottsförbunden. Därför att vi vill ju att våra medlemmar ska kunna ställa oss, alltså mig och Riksidrottsstyrelsen, till svars för helst alla beslut vi tar, inklusive ekonomiska prioriteringar på årsmötet. Och lite kan man säga att vi kunde skylla på staten innan också. När de öronmärkte pengar. Så att egentligen skulle jag ju säga att det har blivit mer makt i förbunden, vilket är bra. Men sen gjorde vi också den här gemensamma elitsatsningen som kom till här för, det var väl, åren går ju så fort här, 2010. Där vi lyckades fondera pengar och lägga in elitsatsning som var gemensam för oss, SOK och Handikappidagsförbundet. Och det där gjorde ju också att vi blev tvungna i positiv bemärkelse och jobba igenom ett antal saker tillsammans. Så det här har ju varit bra, men framförallt skulle jag säga vårt arbete med att titta på dermatologisansökan 2022, där vi har jobbat tillsammans. Så att,
där var ni tvungna att jobba tätt och tätt.
Ja, och vi ville ju det. Det var ju SOK som kom med initiativ, men vi jobbar tillsammans mot förbunden och sådär. Och det är alltid väldigt bra när man har gemensamma mål och gemensamma projekt att jobba med, för då jobbar man ju på ett helt annat sätt. Så att,
men har det varit frostigt egentligen liksom rent personligt mellan dig och Stefan?
Ja, man får försöka skilja på person och sak, men det är klart att vi var ju väldigt långt ifrån varann i ett antal frågor. Det är ju ingen snack om den saken. Det var ju verkligen inför öppen då också. Vilket är tråkigt, men jag tror ändå att det var nödvändigt. Men idag så vi ses med lite jämna mellanrum och pratar och har ju lite haft de här projekten ihop, och får vi se vad det blir nu då med 2026, så att det kan ändå fortsätta. Så jag tycker ändå det känns bra. Sen kan vi samarbeta mycket mer, men det är en väldigt bra början när vi har kommit en bit.
Men det fanns en period när ni nästan inte pratade med varandra, eller?
Jo, pratade gjorde vi, men inte alltså, det var ju inte så att vi gick åt lunch med varandra och sådär, utan att det behövdes, utan vi såg ju och vi liksom när vi behövde och jobbade upp med det vi behövde, men det var ju inte som ett, jag menar, ett bra samarbete, då gör man ju massa extra och sådär. Men där känns det som att vi har verkligen kommit en bra bit på väg.
Men har du känt dig motarbetare utav honom?
Nej, han har säkert känt sig det av mig också. Ja, så det är ju mer, vi hade ju väldigt olika uppfattningar om några saker och kom inte runt det. Så att det var nog mer ömsesidigt i så fall. Men återigen, alltså det, man får ju verkligen alltid försöka skilja på sak och person. Och,
kunde du göra det även, det var ju en akkrediteringsfråga där i Peking OS där du inte fick akkreditering till exempel. Var det lätt att inte ta det personligt?
Ja, personligt tog jag det ju inte, att det var riktat mot mig personligen, men jag var ju otroligt, det var ju riktat mot den här rollen och det störde mig ju jättemycket. Så jag menar, jag skulle ljuga om jag sa att jag är människa, det är klart, och är inte helt befriad från temperament heller, så
Nej, det framstår alltid som väldigt lugn även, fast man kan märka när det är någonting som engagerar i frågorna så blir det lite mer stringent, tror jag. Och jag har noterat så, men det blir vi alla i olika former.
Jag är rätt så lugn, men jag är också med åren och erfarenheten blivit lite mer att jag tror att det är bra att visa lite känslor. Sen ska man ha lite koll på dem. Man kan inte gå runt och få utbrott hit och dit och ha känslorna utanpå. För det blir helt fel. Men känslorna är ju också ett viktigt informationssystem, att man blir mer äkta om man också kan visa dem inom rimliga gränser.
Precis. Och du, röda mattan, det är ju i alla fall en idrottsgala per år. Och du har blivit eskorterad av prins Carl Philip nu senast och tidigare också. Och din före detta man och Henrik då, och Carl Philip har väl studerat ihop, va?
Ja, precis. De läste Alnarp ihop.
Fick du inför första gången där som Carl Philip skulle vara med, fick du så här lite hintar om vad du skulle prata om då? För det,
nej, det var ju innan. Det var ju ännu tidigare. Det är ju ganska länge sedan. Men det är klart att självklart så tänker mig till lite extra. Och det är ju ändå, vi har ju ett fantastiskt kungahus tycker jag verkligen, som gör ett otroligt bra jobb. Och det är klart att man har respekt inför dem och sådär. Och det känns ju väldigt högtidligt, så att det blir ju speciellt.
Ja, när man kommer ner på trappan där, det är verkligen högtidligt och lite osvenskt på många sätt när ni kommer in till middagen.
Till saken hör jag att den där trappan är ju inte så vänligt gjord för om man ska gå i pumps, kan jag ju säga.
Eller? Det är väldigt höga trappsteg, den är svår att gå ner för.
Inte alls anpassad för de skorna. Så att,
har du varit nära att trilla någon gång?
Nej, det har jag inte, men det har varit rädd för det. Ja. Det har jag. Det är en sån här sak som jag säger, inte ramla här.
Det hade varit en snygg entré annars.
Det tycker inte jag.
Och prinsen hade fått rädda dig.
Ja.
Och nu var Sofia med.
Ja, så det var jättekul. Mm. på, jag vet inte, Nobelfestivalen var med på. Jag tror inte att de har gjort så många gemensamma framträdanden innan, så det var ju jättekul.
Men hur känner du där när du har kungligheterna till, bords? Känner du avslappnad och leder du konversationen, eller hur mycket hinner du prata vid bordet?
Man hinner prata en del, sen händer det ju väldigt mycket på scenen och sen tv och sådär, så att, men man hinner ändå prata en hel del. Och prins Carl Philip är väldigt, inte bara idrottsintresserad, han är väldigt kunnig också. Så att dels är det ju, det faller sig väldigt naturligt att prata om sådana saker. Och sen är ju, jag själv är väldigt intresserad av jordbruk, skogsbruk och den typen av frågor och massa annat. Så att så det är jättetrevligt. Och vi, ja, det är kul att egentligen hela familjen är så väldigt idrottsintresserade. Det har vi glädje av.
Kommer du klara dig utan kungligheter och annat framöver, tror du?
Ja, jag får hoppas.
Det kommer väl vara en man som efterträdare, för jag, om inte det tillkommit nu någon de sista veckorna här i december, så, eller innan, jag tror att sista inlämningsansökan var 14 december, så är det män som är nominerade, va?
Fem män är nominerade.
Har du, nej, du får inte säga en huvudkandidat.
Nej, jag känner så här att det där, det är ju...
Och bäst
är
man vinna.
Ja, det är lite så. Nej, det där är ju, känner jag, nog en fråga jag inte ska lägga mig i så mycket. Utan, jag menar, det är ju förbunden som röstar. De kommer per definition att välja rätt.
Men det blir klart att det blir man i alla fall nu.
Ja, det gör det. Det, alltså, det är klart att det inget hindrar ju att det kommer in en kandidat. Det kan det göra nu också, men inget pekar ju på det, vad jag vet i alla fall. Men vi får väl se då. Det är ju några månader kvar innan vi vet.
Och hur gör du där? Har du en stor avskedsballons? Eller hur gör du? Eller liksom bara låter du det...
Nej, jag har inte tänkt så långt än faktiskt.
Det kanske andra som ska fixa det åt dig.
Ja, men det tror jag. Alltså jag har faktiskt inte tänkt på det. Det känns ju en bit bort, tror jag. Ja. Just nu är det... Just nu så känns det så himla mycket grejer som vill på plats och jobba så långt som möjligt med och sådär. Så att jag tänker inte så mycket på den där helgen ännu.
Nej. Du, slutligen där, om du tittar 2 år framåt, vad tror du är kommer vara den brinnande frågan för Riksidrottsförbundet?
Jag tror att det kommer att vara... Det kanske låter väldigt tråkigt, men jag tror att det kommer att vara ganska mycket samma frågor. Vi kommer att behöva fortsätta jobba med tillgänglighetsfrågan mycket. Vi kommer att behöva stötta ledarförsörjningen. Vi kommer alltid att få kringa för finansieringen. Vi jobbar ju väldigt... Vi är ju egentligen ingen idrottsorganisation, utan mer en idrottsstödsorganisation. Så att vi är ju ingen egen idrott överhuvudtaget, utan vi ska ju skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningar och förbund. Så att den riktiga idrottsutvecklingen ska ju ligga i förbund och föreningar. Och då tror jag att det är på förutsättningsområdet, så är det väldigt mycket. Det är pengar, det gör det enklare för ledare, det är skatteregler, det är tillgänglighet och anläggningar. Den typen av frågor. Så jag tror det kommer att vara väldigt stora frågor även framöver.
Vad har varit den största motgången för dig, om man tänker alltså motgång, inte personligt utan liksom i frågan och ställningen under de här åren?
Just nu så jag vill ju få till det här med finansieringen, men över tioårsperioden så har ju finansieringen ändå utvecklats väldigt bra. Men jag tycker att det är 2 frågor som vi har jobbat mycket med, men inte, vi kommer liksom inte riktigt i mål. Och det ena är skattesidan, en moderniserad lagstiftning på några områden när det gäller idrottsföreningar och inkomstskatten bland annat.
Även rent för enskilda idrottsutövare?
Ja, inte så inte mycket det kanske. Nej, utan det är mer kring vilken typ av finansieringsverksamhet, alltså näringsverksamhet kan en förening bedriva som har hävdanknuten, en naturlig anknytning. Det är lite för omodernt formulerat idag. Det blir väldigt oklart för föreningarna. Och ett antal sådana här, Skatteverket vill ringa in det de kallar professionell idrott och tycker att det ska beskattas som vilken näringsverksamhet som helst. Det kommer bli jättebesvärligt för föreningarna att skilja det här åt, till exempel. Så att det är mycket den typen av frågor som...
Jogar om mig istället.
Det är mycket den typen av frågor. Och den här frågan har idrottsrörelsen haft på tapeten sedan innan jag blev ordförande. Mm. Och det är liksom frustrerande att inte komma fram. En annan är ju det här med internationella evenemang. Och det har vi också jobbat med sedan i 15 år tror jag. Att försöka mera få med staten aktiv på vagnen. Mm. I att inte bara säga att det internationella mästerskap i Sverige är viktigt. För det gör alla. Men att också kunna vara med och aktivt stödja. Och det är också en sån här fråga. Alla håller med från dag ett. Och vi har inte kommit överdrivet långt. Det är otroligt irriterande.
Vad är du mest stolt över då?
Jag är stolt över... Mm. Jag är stolt över många saker. Jag är stolt över att jag tycker vi har jobbat upp en mycket bättre dialog med våra förbund. Den var ganska obefintlig när jag tillträdde. Och vi har jobbat mycket med ordförandekonferenser ett par gånger per år. Och bygga upp förtroende och tillit. Och ja, men hitta tillfällen att verkligen informera och få in deras synpunkter och sådär. Och då kan man tycka att 2 gånger per år låter lite. Ja, det är klart vi skulle vilja mer. Men alla förbundsordförande har ju jättemycket med sin idrott. Och de flesta har civila jobb i sidan om. Så det finns en gräns hur mycket tid man kan ta ut. Men det tycker jag att vi har mycket mer, liksom mycket mer dialog och kommunikation och tillit. Det är jag jätteglad för. Sen är jag ju ändå... Även om jag är sur för att vi inte har nått i mål med den här sista biten på finansieringen. Men det är inte klart än.
Men
över 10-årsperioden så har ju finansieringen utvecklats jättebra. Jag är ändå glad över att vi har fått till ett elitstöd. Även om vi fick skära det så har vi har hittat en form för det. Och det är ju det vi också vill återställa nivån på. Så det är jag glad över. Jag är glad över SM-veckan. Vi sitter på den nu. Mm. Som kom till 2009, första vinterveckan med 5 idrotter. Nu är det 25 idrotter, 140 SM-guld ska delas ut och det är 3000 aktiva ungefär. Och kommunerna konkurrerar om att få arrangera. Jätteglad för det betyder mycket för skidor också som är här nu. Men det betyder kanske ännu mer för de mindre idrotterna. Jag var innan här och jag måste ändå bara få säga det på curlingen. Och då kör de 2 yttersta banorna har de rullstolscurling. Första gången de har det. Och på de andra, nu var det här turneringen som pågick. Och det tycker jag är så himla härligt att se hur de har fått ihop det där. Och då, alla 3, både dam här och rullstol, finalen sänds i tv på söndag och sådär. Så det är jätteroligt. Det är också sånt som jag är stolt över.
Det blir fast en SM-fest för alla de som håller på att komma på liksom, att sträva, inte bara fira sitt eller ha sitt SM i en enskild liten ort.
Nej, precis. Utan nu är det, och det är lättillgängligt och de kommer att nå en publik som inte skulle ha åkt iväg och tittat men som nu då kommer att titta och sådär. Så att, alltså det är jag också jätteglad för.
Bra, det hade vi fina minnen. Då får vi passa på att tacka dig redan nu då för den här perioden. Ska bli spännande att se resultatlistorna från hästtävlingarna i sommar och var du landar någonstans. Tack Karin för att du tog dig tid.
Tusen tack för att jag fick vara med.